Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz i vår serie Mini-memoarer i radioform presenterar kulturredaktionen Hjördis Ahlin Boström, Tyresöbo av födsel och ohejdad vana. Men du kan väl ge lyssnarna en liten bild av dig själv.
Det ska jag göra, tack. Ja, jag är nu för tiden rytmisk rörelseinstruktör. Och innan dess har jag varit Waldorfpedagog i 22 år. Ja, och sen har jag ju jobbat med barn hela mitt liv. Hela mitt vuxenliv kan jag säga.
Kan det vara kopplat till Waldorf det?
Ja, i 22 år var det. Innan dess var jag dagbarnvårdare.
Men vi kanske också ska tala om för lyssnarna att du ganska nyligen, vi ska göra så här också, att eftersom det är memoarer så kanske vi ska börja i någon slags kronologisk ordning, så vi börjar med barndomen. Och det var då jag tänkte så här, du har ju nyligen varit med här i radion i det vi kallar Berättarkaféet. Och det var en historia om hur dina förföräldrar kom till Tyresö. Och den berättelsen slutade med hur din morfar hade din mamma under armen.
På armarna, ja. Och sin tvillingssystern också.
Ja, på vägen ner till sjön för att tas av daga, får man väl säga. Så tolkade jag i alla fall.
Ja, men det var ju så.
Ska vi fortsätta därifrån kanske?
Ja, det kan vi göra. Det var ju beroende på att hennes mamma hade gått bort, så morfar stod ensam på Rundemar med nummer 11 och 12 bebis, små bebisar. Och han, för att klara det här, han fick ju se ett ljussken och så fick han höra en röst som sa, det här kommer du att klara. Och då vände han ju. Men hon var ju väldigt nära döden där, mamma. Och det visar sig att det har stor betydelse i hennes liv sen, det här. Har jag förstått nu. Men han tog till sig en amma och som då blev min mormor, som jag minns. För min mormor hade ju gått bort, riktiga mormor. Hon hette Anna Maria, min riktiga mormor, och jag fick namnet Hjördis när hon hette Elsa Maria. Och jag fick namnet Hjördis Elsa Maria, så jag har ju en del av hennes namn. Ja, men mamma växte ju upp sen på Rundemar. Och sen så fick hon jobb inne i stan när hon blev stor. Hon jobbade som hushållerska och bodde där. Och min pappa, han flyttade till Tyresö. Någon gång under hennes ungdom, jag kommer inte ihåg exakt när det var. Men han bodde på Alby. I ett av de röda husen som fortfarande finns kvar där på övervåningen. Och så träffades de och sen blev det ju krig.
Pratar vi första världskriget nu?
Nu pratar vi alltså andra världskriget.
Andra världskriget.
Ja, för att de träffades på 30-talet och på slutet på 30-talet där så blev det ju krig och han blev inkallad. Men då hade de ju börjat träffas och vi har ju hittat brev då ifrån den här tiden när de skrev till varandra. Jättefina brev. Och sen så när kriget var slut 1945, då hade pappa redan innan kriget köpt en tomt på Gimmersta. Och där var ett litet hus, lillstuga där de bodde. Men 1945 så, ja, de hade gift sig där och sen så föddes min bror 1945. Och då började de bygga ett hus. Och det huset, alltså det var ett folkhus, det köpte de för 25 000. Det är ju inte mycket tycker man, men på den tiden var det ju det. Och så byggde de det på den här tomten.
Men kan du förklara, vad är folkhus för någonting?
Det var ju ett sånt där som man bara satt ihop.
Det var lite dåtidens Ikea, det var en färdig byggsats ungefär.
Ungefär så, ja. Han fick ju bygga grunden själv. Och sen kom huset och sen var det bara att sätta ihop det. Men alltså det var väldigt besvärligt på den tiden att hitta material till grunden. Det var svårt att få tag på cement. Så att han hade, ja, min bror Håkan som föddes då, han har berättat hur jobbigt de hade att få ihop det där. Men, och det har jag minnen av när vi stod på tomten och blandade murbruk. Det var han väldigt duktig på, pappa.
Men då kan vi säga att det finns en koppling mellan dig och din och min familj. Eftersom jag heter Bratt i efternamn så har jag en släkting avlägsen visserligen som startar det här Bratt-motbokssystemet.
Jaha.
Så att ett betalningsmedel för att få tag i begärliga varor, det var att man hade kvar på sin motbok och kunde erbjuda någon en flaska brännvin.
Okej. Okay.
Och då fick man tag i byggmaterial. För jag har hört det här från flera. Aha, håll just hur det svårt det var.
Ja, det var.
Och då tog man, det var en motboksinnehåll så att säga, var mer värdefullt än pengar.
Mm. Ja, han har berättat det, att det var väldigt svårt att få till material till det här huset.
Ja.
På den sidan.
Så den som var måttlig på att dricka, den hade hårdvaluta?
Ja, han drack inte, för han hade fått ett träd i huvudet, så huvudet hade spruckit. Och han kunde inte dricka, helt enkelt.
Nej.
Så han fick väl många poäng där då.
Ja,
ja, men sen 1951 då föddes jag. Och då var det så här att en månad innan jag föddes så dog min morfar. Han då som bar mamma. Och han var en väldigt... Han betydde ju väldigt, väldigt mycket för min mamma under hennes liv. Så när han dör så fick hon en väldigt chock en månad innan. Och har ju min moster då berättat att hon svullnade upp väldigt mycket. Så hon fick en kroppslig reaktion. Och sen när jag föddes då en månad senare så efter min födsel så fick hon akut legonsreumatism. Och utvecklade sen schizofreni, påstod man i alla fall. Det här gjorde ju att livet hemma var ju ganska besvärligt för mig när jag var liten. Och för min bror också, men kanske mera för mig, för jag var ju väldigt liten. Jag växte ju upp liksom med mina absolut första år där var ju med en sjuk mamma som hade det väldigt svårt. Och det har ju satt sina spår i mig. Det har jag fått jobba med. Hon fick ju medicin. Hon fick ju psykofarmaka då. Det var den medicinen man hade. Och elchocker. Och under den här tiden, jag var ju inte gammal, så bestämde jag mig för att jag skulle aldrig äta medicin. Aldrig skulle jag äta något sånt. För jag såg ju hur tokigt allting var med de här medicinerna. Och ja, hon hade ju behövt samtal. Hon hade ju behövt mycket annan hjälp. Och det fick man inte på 50-talet. Och vi fick ju ingen hjälp alls. För det hände ju mycket trauman hemma. Det var ju mycket tokigt som hände. De hämtade henne med våld en gång. Och det har ju satt sig i mig väldigt tydligt.
Får jag bara bryta där? Det finns också en koppling igen. Jag började min yrkesverksamma tid som resledare i Rumänien.
Mm.
Och det var på såna hälsoresor.
Mm.
Och dit kom människor som i Sverige bara fick, alltså om jag nu säger kemiska mediciner för sina oftast då ledåkommor.
Mm.
Men i Rumänien då hade man utvecklat ett system med alltså gymnastik, ja, och massage och såna här saker.
Mm.
Och det hjälpte, de sa att sin reumatism och sånt blev de inte kvitt, men de blev kvitt sina symptom för kanske ett halvår framåt.
Mm.
Och slapp medicinerna.
Mm.
För de flesta mediciner har ju biverkningar, även om de också gör nytta.
Absolut, ja, absolut. Och det var ju det jag såg. Jag såg ju att mediciner...
Just fysikaliska behandlingar hade man där istället som komplement. Eller ja, för att ersätta den kemiska behandlingen.
Mm.
Ja, förlåt.
Ja, men det är ju därför jag känner ju att jag jobbar ju nu med rytmisk rörelser. Ja,
men nu får du inte hoppa över mamma här bara för att du avbröt det.
Nej. Men jag känner ju att jag gör det där för att det finns någon anledning till att jag gör det.
Mm.
Mm. Jo, mamma hon blev ju då... när jag föddes... Håkan föddes 45 och jag 51. Och hon fick ju ganska kämpigt liv där då. Och det fick ju jag också då i början. 1979 så dog min pappa. Och då dog ju han innan jag fick barn. Då gifte jag mig 1980 och då fick jag en dotter. Och en dotter till 84. Då sålde mamma huset, den här, som jag växte upp i.
Den folkhemslådan.
Ja, och folkhemslådan. Alltså den hade ju väldigt stor betydelse. När jag växte upp så vi hade ju en stor tomt. Det var ju det som var min räddning, ska jag säga. Naturen och tomten, det var där jag hämtade min kraft. Jag var ett med naturen. Jag växte liksom, jag satt och välkomnade blåsipporna på våren. Klappade dem på nacken när de vaknade under löven. Och satt och pratade, kunde sitta och prata en hel dag med blåsipporna i blåsippsbacken.
Det var ingen som ställde någon diagnos på dig?
Nej, jag hade nog fått, det hade fått ADD eller någonting sånt där. Inåtvänd, en liten unge som var... Ja, inte speciellt social utåt då som barn. Men nu, alltså jag känner ju att det här med naturen och vördnaden för naturen, den fick jag ju väldigt starkt som barn. Och det lever ju väldigt starkt kvar hos mig och har gjort hela mitt liv. Ja, mamma sålde huset när min, ja, någonstans där på början på 81-82. Så flyttade hon till en lägenhet i Öringe. Och jag köpte ett radhus tillsammans med min man i Krusboda och där bor jag fortfarande kvar. Och den här tiden när mina flickor föddes, då fick ju mamma skov utav sin sjukdom. Så jag har ju sett att det finns ett samband med förlossningar och att hon kom in i trauman när jag födde barn. Och det var ju när jag föddes också som det här väcktes upp. Och jag ser ju att det finns ett samband med den här, när hon var väldigt liten och fick uppleva det här. Hon var ju väldigt nära döden och hon hade ju missat sin mamma. Och det här var ju grunden till hennes sjukdom och hennes historia. Men det var väldigt, hon fick ett väldigt fint slut, ska jag säga, på sitt liv. För att hon blev en fantastisk mormor. Det var till mina barn, de har verkligen älskat henne. Hon var så glad och hon hade en enorm kärlek och den förstod jag också när hon dog. Och då var jag med henne och följde med henne över gränsen. Och det var väl det bästa jag har gjort, att jag var med henne. Det och när jag födde mina barn, det var nog mina starkaste upplevelser här i livet. Väldigt positiva upplevelser. Konstigt nog så kan man tycka att det känns konstigt att säga att det är positivt när ens mamma dör. Men det var en sån fin upplevelse att följa henne över gränsen. Och så det var faktiskt en positiv upplevelse. Och det gav mig också en väldig förståelse för henne. Och jag förstod efter att hon hade dött, så förstod jag att hennes... Alltså hon gav en ovillkorlig kärlek. Och det hade hon hela tiden till oss barn. Mitt i all denna kaos som det var hemma. Så hade hon den här ovillkorliga kärleken. Och den tror jag har räddat mig. Och min bror också. För att vi har ju inte blivit sjuka. Jag har ju inte blivit sjuk mentalt. Men jag har ju blivit sjuk i min kropp. Så det har satt sig i min kropp. Så att jag fick ju ont i mina fötter när jag hade fött barn, och efter ett tag då så kom värk i fötterna och värk i ryggen. Så 2003 fick jag diskbråck. Det här hänger ihop med att då jobbade jag som Waldorfpedagog på Martinskolan, och när jag fick diskbråck så kunde inte jag jobba som pedagog med barnen längre. För då hade jag jobbat med barn i hela mitt liv och det är ju ganska tungt för ryggen. Men det här kopplades ihop, jag kopplade ihop det med min uppväxt och de trauman jag hade. Jag gick ju på terapi också under 80-talet när jag hade fått mina barn. För jag förstod att jag behövde jobba med sviterna efter min barndom. 2006, då hade jag kommit tillbaka i arbete på halvtid. Men jag är som förskolechef på Martingården. Då bjöd jag in Harald Blomberg till kollegiet för att han skulle komma och berätta om primitiva småbarnsreflexer. Det tyckte jag att mina pedagoger skulle kunna.
Förlåt, alltså bara primitiva, bara ge ett exempel, vad kan det vara så vi vet?
Primitiva småbarnsreflexer, ja, det är de här reflexerna som barn har när de föds. Det är de här ryckiga, stereotypa rörelserna som bara sker. Man ser, ja, de småbarnsrörelserna som man som spädbarn har.
Alltså det är inte så att hitta mammas tutto?
Jo, det är en utav dem.
Det är en utav dem, okej. Okay. Ja, ja, men då vet jag vad
du pratar om. Det är sökreflex. Ja. Mm. Sökreflexerna. Och alla de här reflexerna är ett system som bara tickar på. Men Harald Blomberg, han kom alltså till kollegiet för att berätta om småbarnsreflexerna. Och då visade det sig att när han berättade om det här så var jag jättebra att visa på. För det visade sig att jag hade i stort sett alla de primitiva reflexerna aktiva.
I vuxen ålder?
Då var jag 52 när jag började med det här.
Och då satt dina primitiva spädbarnsreflexer kvar i dig.
Ja.
Vilka uttryck tog det sig?
Ja, men för mig tog det ju uttryck min värk i fötterna. Jag hade ju alla fotreflexerna aktiva. Och jag hade haft ett roterat bäcken. Det påverkas av att man har aktiva primitiva reflexer. Tre reflexer som påverkar det. Jag hade ju sprungit hos kiropraktorer i 10 års tid innan jag fick diskbråck. Och de rättade ju till kotorna. Till slut hittade jag en kiropraktor som kunde rätta till bäckenet. Och han gjorde det, men han körde ju runt med benet och så hoppade rätt. Och så kom jag hem och så hoppade fel på en gång. Jag hann inte mer än hem på kvällen så hoppade fel.
Men alltså bara för att jag ska förstå dig, de här spädbarnsreflexerna.
Mm.
På vilket sätt kopplades de ihop med att du hade värk i fötterna?
De var aktiva. Det finns 3 stycken fotreflexer som var aktiva.
Kan jag själv, om du talar om för mig hur primitiva fotreflexer är, kan jag då märka att jag har dem? Eller?
Ja, om du kittlar under fötterna till exempel. Ja, det nu tror ju alla människor att man ska vara kittlig. Det är inget konstigt att vara kittlig under fötterna.
Nej.
Men så det är,
och kittlig här vid
ja,
det, benen?
Ja, det är alltså bara kittlig. Det ska man inte behöva vara.
Aha.
Och det är ju.
Det är jag.
Ja, då har du säkert primitiva reflexer att få komma till mig.
Okej. Okay. Ja, men ja. Mm.
Ja, men den här insikten att när han kom till kollegiet och jag hade allting aktivt. Och då var jag ju så. Aha. Kan man liksom ha det aktivt? Det kanske kan hjälpa mig det här. Så jag gick ju till honom. Och 2007 började jag en egen behandling. Privat. Och sen började jag gå på hans kurser. Därför att jag blev så intresserad. Första gången jag kom till honom. Då gjorde han en isometrisk andningsövning på mig.
Det får du också förklara.
Ja, det är en andningsövning där man gör ett isometriskt tryck. Man gör ett tryck och så andas man. Ett djupt andetag och så trycker man på ett speciellt ställe på kroppen. Han gjorde en sån övning på mig i 10 minuter. Och satte bäckenet rakt. Och sen satte rakt. Och jag blev ju så. Ja, det var ju som trolleri. Det var bara helt. Det här måste jag bara lära mig. Så jag gick ju på hans kurser då och lärde mig det här. Och började ju också praktisera här. Jag var ju eld och lågor och berättade om det här för alla människor. Så just det här med att sätta bäcken rakt, det var jag specialist på under mina sista år som förskolechef. För alla, det visade sig att när man börjar prata om det här så har ju nästan alla roterat bäcken. Och besvär utav det.
Nej, men alltså det här ovanliga behandlingsresultat, det har jag också. Det blir kopplingar hela tiden när vi pratar. Nej, en bekant, han hade njursten. Och naturligtvis väldigt, väldigt ont. Och han fick väl någon sån här mediciner för att försöka driva ut. Jag är inte mediciner. Ja. Men alltså traditionell sjukhusbehandling. Mm. Och det hände ju ingenting. Han hade, och sen kanske de låg stilla en stund så att det var lite lugnare. Men alltså. Så vi kan höra talas om någon kinesisk fotsulemassör, zonterapi.
Zonterapeut. Mm.
Ja. Och då, han var ju desperat för det, de här smärtorna var inte roliga.
Nej.
Alltså, han gick dit och den här kinesen, eller orientalen, ja, jag kan ju inte tekniken, men alltså på något sätt masserade fotsulan. Och han hörde hur den trillade ut eller gick ner någonstans där det inte gjorde ont i alla fall.
Mm.
Men när han berättar det här, han blir ju inte trodd. För det, alltså, vi är förnuftiga människor, citationstecken förnuftiga människor. Det. Vi kan ju inte göra någon koppling med hur ska fotmassage kunna få en njursten och lägga sig lugn någonstans eller trilla ut. Jag vet inte riktigt hur det går till.
Men jag ska säga att om man har en fotreflex aktiv. Jag har ju flera klienter som har kommit med aktiva fotreflexer. De kan alltså vara så kittlande fötterna så att man behöver bara snudda så rycker det i hela kroppen. Hela kroppen skakar. Så vad som händer i fötterna har ju otrolig betydelse för hela kroppen. Ja. Så att det har absolut ett samband.
Mm. Jag ville bara berätta att jag har på annat håll.
Ja, och det här med njurar. Och, alltså det, här, det finns en reflex som heter ryggradsreflexen. Den är starkt kopplad till våra blåsor. Så att barn som har sängvätare, de har den här reflexen aktiv. Och så arbetar man med den så går det här bort. Och har man inkontinens som vuxen så hjälper det också att jag arbetar med den här ryggradsreflexen. Så det är helt otroligt. Och det, nu inser jag att jag har en otroligt kunskap. Nu har jag gått alla hans kurser. Jag har jobbat med det här. Jag har börjat ta över en del kurser tillsammans med en annan på centret. Och nu åker vi runt i hela Sverige och undervisar i det här.
Men finns det då något slags schema så att om jag säger att jag lider av inkontinens, vet du vilken reflex du ska leta efter då?
Ja, det vet jag ju. Aha. Då kopplar jag ju direkt till ryggradsreflexen.
Ja, men alltså,
men sen, det är så med alla reflexer. Alla reflexer har ju olika sätt att vara
det,
på.
Det är lite som akupunktur att man trycker på olika med nål och så går några slags nervbanor.
Fast här gör man ju, man får ju lära sig, man får göra rörelser själv. Man gör rytmiska rörelser. Och det är, då får man ju, man får en metod som man kan använda sig utav själv. Så jag startar min dag varje morgon med att göra de här rörelserna. Och nu är jag, alltså jag är mycket rörligare nu. Nu är jag 62, det är 10 år sedan.
Ja.
Jag är mycket rörligare än jag var för 10 år sedan. Då kunde jag, alltså då trodde jag skulle hamna i rullstol ska jag säga. Så jag kunde knappt gå, jag hade så fruktansvärt ont i mina fötter.
Men kan du säga då så här, om någon lyssnare sitter där ute nu och hör oss. Om vi nu säger det här med då att vara kittlig under fotsulorna.
Mm.
Kopplas det då till bäckenet eller hur, vad kan
Nej, inte den, de reflexerna kopplas inte direkt
men
till
Men om
bäckenet.
Man är väldigt kittlig, vad kan man tänka sig att det finns för problem då i kroppen?
Ja, det är ju att man har fotreflexerna aktiva. Jobbar man med fötterna?
Jo, men vad kommer människan att känna av? Vad kommer de få för citationstecken sjukdom om den har de här aktiva?
Ja, det är ju... Jag är ju helt förstenad i mina fötter.
Ja.
Så att jag hade inte kunnat gå om jag hade fortsatt på det här sättet.
Aha,
så och jag var ju på väg att bli väldigt stel. Nu håller jag ju mina leder och mina muskler, jag håller dem mjuka och lediga med hjälp av de här rörelserna.
Ja, så att, kan jag säga så här då, jag försökte göra människor som sitter hemma i stugan nu och är medvetna om att de är kittliga under fotsulorna.
Ja, just.
Om de samtidigt känner att de är väldigt, väldigt stela så säger du då, det finns säkert ett samband. Eller förmodligen ett samband, vi ska inte säga säkert, men förmodligen ett samband.
Gör det. Mm. Och alla som har diagnos idag utan något slag har aktiva reflexer. Men alla som har aktiva reflexer har ju inte diagnoser.
Nej.
Nej.
Men när du säger diagnos
av något slag, alla de här ADHD
och psykiska inte
läs- och skrivsvårigheter.
Ja.
Det är också en diagnos som, ja. Det är två reflexer som påverkar ögonen väldigt mycket.
Nej, varför? Jag kanske är gammaldags, men när du säger alla som har diagnoser, för jag menar, det finns ju jättemycket diagnoser.
Ja, precis, det gör ju det. Det är väldigt populärt med diagnoser idag.
Ja, men så att man inte tror att allting går att bota med det här, eller?
Nej, men det är, ibland undrar man ju.
Jaha, det är en bra början.
Det är väldigt bra att kunna ha den här metoden till hand, ska jag säga.
Ja.
Det hjälper väldigt mycket.
Ja.
Så det är fascinerande. Jag har en kunskap nu som inte läkare har, inte sjuksköterskor har, inte förskollärare har, inte lärare har. Men vi har som målsättning i alla fall att vi eftersom jag är förskollärare och vi har börjat hålla kurser över hela landet nu. Vi har som målsättning att alla förskolepedagoger ska veta vad en primitiv reflex är och hur den påverkar oss och hur den påverkar barnen och vad man kan göra. För man kan göra bara genom att veta, få kunskapen om hur man ska göra med barnen. Kan inte barnen krypa eller åla till exempel? Kravla kan nästan, det säger förskollärarna idag som vi håller kurser för. Barn idag kan inte kravla. De kan inte använda sina ben. De bara jobbar med sin överkropp. Och det blir, då har man inte kontakt med sina fötter. Då blir det svårt när man blir äldre sen.
Och har man någon förklaring på varför vi inte använder benen som spädbarn eller småbarn?
Spädbarn rör sig för lite. Spädbarn måste röra sig. Den här utvecklingen sker bara om barnet får röra sig. Och barn sitter fast för mycket då. Det är en av orsakerna. Och det är ju... Alltså man förstår ju inte det när man inte kan. När man inte har den här kunskapen så förstår man ju inte att det är jätteviktigt att barn ska röra sig. Men det handlar om att röra sig på spädbarnsnivå. Så det vi gör när vi gör rytmiska rörelser, det är att vi går ner och härmar spädbarnen.
Mm. För den som vill ha mer... Nu blir det reklamradio här.
Ja.
Nej, men för den som vill ha mer information om det här och känner det här låter ju... Jag tänkte både de som själva kanske har problem med leder och såna här saker eller andra och vill höra sig för... Hur kommer man i kontakt med dig eller med det du...
Ja, men man kan ju bara söka på rytmisk rörelseträning.
Rytmisk rörelseträning, man googlar på det.
Som då kommer man till vår hemsida och jag är hemsida. Och så.
Nej, men jag tänkte också om det är någon förskola nu som...
Ja, för vi vill ju komma ut med det här. Jag ska till Finland nästa helg, eller nu till helgen, jag åker på torsdag. Och ska undervisa där. Nu är det, och där har vi 15 stycken intresserade, jätteroligt som bara pluppat upp nu. Så nu håller vi på att, Harald han nu håller på att undervisa det här i hela världen. Han åker runt. Boken är översatt, hans bok Rörelser som helar är översatt i 7 språk. Så det här är ju, och jag menar det här gäller ju alla barn. Det är inte bara, alltså inte bara inom Waldorfpedagogiken som man har primitiva småbarnsreflexer minsann. Utan det har ju vi alla. Det här är ju någonting som vi alla föds med. Och alla kan få de här. Och stressar vi. Så tickar det här systemet igång. Så stress är ett fördärv.
Ja, det har man väl vetat länge.
Ja, men det, i det här sammanhanget är det också ett fördärv.
Ja, för det har sådana... Stressen har, förutom obehaget, så har det också biverkningar i form av att aktivera de här primitiva...
Småbarnsreflexerna. Precis.
Som i sin tur har biverkningar på kroppen.
Ja, kroppen och det psykiska också. Och det är här jag ser sambandet med min mamma. Att hade jag haft den här kunskapen med min mamma och den här kunskapen hade funnits när hon blev sjuk. För hon hade, då hade hon ju kunnat fått hjälp med det här. Med, alltså inte bara det här. Hon hade ju behövt samtal. Hon fick ju aldrig tillgång till samtal. Jag har ju gått på terapi också. Jag menar, hon hade ju behövt haft mycket samtal och hjälp genom sina kriser. Men det fick hon ju inte. Hon fick ju bara, de stoppade i henne mediciner och gav henne elchocker.
Det här skulle bli lite memoarer, men det blev ju en slags livsresa i alla fall. Men
det är ju en livsresa, för det är ju min livsresa.
Och en återkoppling.
Ja, för jag ser ju samband att att jag växte upp som jag gjorde med min mamma och det var att jag sen hittar det här. Det finns ju en tråd i att jag hittar hit och jag hittar till att jag själv får hjälp. Och jag tror ju någonstans att på det här sättet hjälper jag henne också. Och jag hjälper framförallt mina döttrar. För de ska slippa. Och det visar sig ju att när jag kollade på dem, det är ju det när man kommer in i det här, så hade ju de ju också aktiva reflexer. Och hade haft
det sina. Kan ju vara någon lyssnare också som känner igen sig i beskrivningen.
Ja, precis.
En koppling som jag gör nu då, det är ju det här med, nu, tiden går ju så fort i min ålder, men säg för kanske 20-25 år sedan eller någonting, var det kan vara, när akupunktur kom då.
Mm.
Så mötte väldigt motstånd från den traditionella, alltså det vi kallar skolmedicinen.
Mm. Och det gör det här nu.
Ja, det var det
jag var ute efter. Är väldigt
man tycker inte om, alternativ har aldrig varit.
Nej, men jag menar, det här är ju en metod som man kan hjälpa sig själv.
Mm.
Man behöver ju inte äta massa piller. Och det är ju inte så populärt idag. Att,
man ska checka piller, ja.
Ja,
Det är så vi botas.
Ja, det är så vi botas. Sägs det. Ja, just det. Och det tror ju inte vi riktigt på.
Hjördis, jag tror det börjar bli lite, vad säger jag, avigt och reta, avigan och reta när man stickar. Jag vet ju att du också har sysslat med kollektivhuset.
Ja,
och kollektiv,
just det.
Men vi får ta det en annan gång.
Mm. Det får vi nog göra, vi hinner kanske inte allt på en gång,
nej. Och sen finns det ju massa frågor kring Waldorf också.
Ja.
Ja.
Men
vi får nöja oss här den här gången, för det är så mycket mer vi kan utveckla. Vi får göra ett program till.
Ja, kanske
tills
det.
Dess säger jag tack, Hjördis.
Ja, tack så mycket själv.